Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Islossning. Hockeysnack från Norran med Adam Savonen och Arvid Marklund.
Ja, välkommen säger vi till Linus Karlsson. Välkommen hit.
Tack så jättemycket, kul att vara här.
Och du är alltid redo, Arvid?
Jag försöker vara det. Jag gör så gott jag kan.
Precis, det här är podcast nummer 5 i vår serie Islossning. Och det är lite speciellt för vi har ju ingen mindre än årets rookie med oss idag.
Mm. Ja, men det känns kul att Linus är här. Du har gjort en fantastisk säsong så att vi får drilla det här lite grann idag. Det blir kul.
Ja, det ser vi jättespännande där. Mm.
Ja, Arvid, dags för lite faktakoll.
Ja, precis. Vi börjar ju som vi brukar. Fullständigt namn.
Ja, mitt namn är Linus Christer Karlsson heter jag.
Mm. Och var är du född?
Jag är född i Eksjö, men uppvuxen i Landsbro.
Och du är väl född 99, va? Det stämmer det?
Det stämmer.
Mm. Fyllda 23, eller?
Nej.
Inte än?
Nej, inte än. Nej. Jag är 22 så länge jag kan.
hur ser familjesituationen ut då?
Jag har två syskon, en lillebror, han är 01, och sen en lilla syster som är 04. Och sen en mamma och pappa, Therese och Christer.
Mm. Någon flickvän?
Nej, inte för tillfället.
Inte just nu. Kan ändras.
Det kan ändras.
Vad har du för favoritmat?
Oj, vad svårt. Nej, men det måste jag säga, tacos. Det har varit en klassiker hemma hela min uppväxt. Det är fortfarande det bästa.
Samma som Jonathan Podas då, som var gäst i förra avsnittet. Har du någon idol?
Ja, nej, men jag får ändå säga Erik Karlsson. Han är från samma by som jag. Och sen även Johan Fransén, han är också där. Så de har man väl alltid sett upp till. Och det är väl mina två idoler egentligen.
Har du någon favoritfilm?
Ja, men jag gillar den här The Blind Side. Den verklighetsbaserade där med amerikanska fotbollsspelaren. Den tycker jag är väldigt bra.
Avslutningsvis, skostorlek.
43,5.
Ja, det låter bra. Ja, välkommen Linus.
Tack.
Och sen en liten extra fråga där också. Hur mycket tar du i bänk?
Ja, men jag ska säga typ 110 kanske. Medel i laget skulle jag säga.
Ja, 110, men det är ändå helt okej. Okay. Är det någonting som du har tränat mycket på, eller är det någonting som har kommit liksom med uppgiften så att säga?
Nej, det är väl ingenting jag har tränat jättemycket på. Det var väl, när man var lite yngre så var väl det en övning som var väldigt enkel att göra. Så det kommer väl från den tiden att man är väl hyfsat på det, men det är ingen övning man lägger så jättemycket energi vid. Så.
Viktigt i alla fall att ta över 100 kilo.
Ja, den är viktig. Det får man inte, gör man inte det, då får man höra det i laget sen.
Adam, vad är det du har för rekord nu?
110 kilo.
Exakt. Alltså, då får jag ligga på lite i sommar.
Ja, låter bra.
Vi ska titta på årets säsong, eller prata om årets säsong som var väldigt spektakulär. Du har haft en helt fantastisk utveckling. Min egen reflektion är att du kom som en pojke och växte ut och blev en man på något sätt. Kan man säga så?
Jo, men lite så var det väl kanske. Jag tyckte jag växte under hela säsongen. Och det var en liten plump i slutspelet. Men om man kollar serien tycker jag att jag tog steg för steg hela tiden. Och det är väl en ganska bra förklaring när du säger.
26 stycken fullträffar också. Unikt. Det är rookie-rekord. När du tittar tillbaka på det nu, fått lite distans. Hur kan man se på det då?
Nej, men det är väl såklart jag är väldigt stolt över det jag gjorde. Det var väl ingenting jag hade räknat med när jag kom upp hit. Så det är väl klart att man är väldigt stolt och glad över att det gick så bra som det gjorde. Och sen så är det väl väldigt, väldigt mycket att tacka både Hugo och framförallt Jonsson också. Vi hittade varandra ganska tidigt och vi byggde någon slags kemi där under hela säsongen som gjorde att jag gjorde de här målen också.
Jag tänkte säga, vad hade du för förväntningar när du kom till Skellefteå? För du kom ju ändå från en riktigt bra säsong innan, men då i Allsvenskan.
Ja, men det är väldigt svårt det där med att ta ett steg upp. För man vet aldrig riktigt vad de har. Det är klart de hade en plan för mig när jag kom hit, men hur stor roll får man och hela den här biten, det är ganska svårt att veta. Men jag kände ganska tidigt på försäsongen att det kändes bra liksom, och jag fick ganska mycket förtroende och kände väl ändå att ja, det här kan bli bra om jag bara fortsätter och göra det jag gjorde på försäsongen då. Ja, och det, ja, så är det väl liksom.
Det gick ganska bra kan man säga.
Ja, det gick ändå helt okej. Ja.
Om man ska titta på nycklarna då, en nyckel har vi pratat ganska mycket om här nu med att du spelar med Hugo Jonsson, att ni faktiskt fick spela i princip hela säsongen. Hade ni ens något byte? Det var nog enstaka matcher där det skiftades, men i övrigt fick ni spela. Kontinuitet en punkt. Men är det några fler punkter du kan peka på så här som du kan blicka tillbaka på om du ska göra någon analys?
Ja, nej, men det är framförallt min sommar. Väldigt, jag tycker jag gjorde en väldigt bra sommar. Jag la på mig mycket muskler och blev betydligt starkare. Och det fick jag väldigt mycket utdelning av i min skridskoåkning som de flesta kanske tyckte skulle vara den svaga punkten. Liksom. Eller det kanske fortfarande är den svaga punkten, men jag tycker inte man märkte det så mycket på isen. Och så framförallt sommarträning. Och sen så la jag kanske... Ja, jag stod sköt varje dag. Och det var också en stor nyckel i varför jag gjorde så mycket mål. Det var väl... Det har jag inte gjort så mycket innan. Och jag tänkte att när jag kom upp hit då skulle jag försöka utveckla min skott. Och det fanns väldigt goda möjligheter till att göra det. Och ja, det ligger mycket timmar bakom det.
Kände du direkt också från tränarteam, nu fick du spela den här kedjan hela tiden direkt från försäsongen, men kände du direkt förtroende liksom från dag ett liksom, och sådär?
Jo, men jag kände ganska bra förtroende, och det är väldigt viktigt alltså, att man får känna det liksom, och bygga ett självförtroende, och jag tycker att jag byggde egentligen mitt självförtroende under hela säsongen. Och så jag kände verkligen ett stort förtroende från coacherna och den här biten, så ja.
Trea blev ni i serien till slut med häng på första platsen ganska länge, egentligen några veckor där det var lite upp och ner. Men hur ser du liksom på resultatet som sådant?
Nej, men jag tycker väl att när vi låg etta där, tills vi låg etta, så då tyckte jag vi var det bästa laget. Sen så hände det någonting när vi låg etta. Vi fick inte riktigt, vi höll inte riktigt uppe det spelet vi hade innan. Och det tycker jag är lite, det är jag lite irriterad över än idag liksom, att vi inte kunde försöka hålla ut den här första platsen på ett bättre sätt, för då tror jag det hade kunnat se annorlunda ut i slutspelet också.
Då hade ni kunnat slippa Färjestad bara en kvartsfinal också.
Jo, men lite så, ja, det, jag tycker väl att vi, det, ja, jag vet inte, det är svårt att säga, men det är lite irriterande att vi inte gjorde det lite bättre från när vi hade den första platsen. Vi hade väl inte den så jättelänge, utan den tappade den ganska fort och vi sjönk ner till den andra, tredje plats. Och, ja, det är väl ändå, vi gjorde verkligen en bra säsong, det är inte det jag menar, men det är lite surt att vi inte klarar att hålla uppe det hela säsongen.
Ja, ni tappade också andra platsen i sista, för ni tog ju den där viktiga poängen mot Luleå i straffläggningen i näst sista omgången. Ni hade ju liksom allt i egna händer för att bli tvåa i alla fall, och det hade också kunnat var stor skillnad.
Jo, precis. Det är väldigt små marginaler och det är likadant slutspelet. Det är oerhört små marginaler som avgör. Och man vet ju aldrig hur det hade gått annars. Ja, nu är det som det är liksom. Och man har försökt att släppa det här nu.
Precis.
Du har ju varit med två väldigt spännande säsonger, men hur upplever du att ta steg från Hockeyallsvenskan till SHL? När man tittar på ditt resultat och utväxling så får man känslan av att skillnaden inte är så där otroligt stor. Men det vet vi sedan tidigare att skillnaden är egentligen ganska stor. Men hur upplever du resan från Hockeyallsvenskan till SHL? Hur har den varit?
Nej, men det är klart att det är ett ganska stort steg tycker jag. Alltså alla... liksom detaljer och sånt är ju liksom ett snäpp upp. Men sen så handlar det väl väldigt mycket om liksom att hur man kom in i liksom säsongen också. Och jag kom in i den väldigt bra och självförtroendet växte. Och då blir det ganska lätt att spela. Alltså det självförtroendet är, jag skulle kanske säga, det är det viktigaste du har liksom, att får du igång det och då kan det gå hur som helst egentligen. Och det var lite så det blev för mig. Och sen så, som jag sa, det är inget lätt steg att ta, verkligen inte, utan det är olika för varje individ och ja, jag är glad att det gick bra för mig.
Du pratade lite förut om att du var nöjd med allting förutom slutspelet, och det gäller kanske nästan alla i laget. När man åker ut i kvartsfinal så är väl ingen riktigt nöjd. Men för din del, liksom, det här med självförtroende, det var ju ändå så att puckarna inte gick in i kvartsfinalen där. Berätta lite om det och den mentala resan, för att förstå att allting hade liksom gått in fram tills just där och då, den viktigaste delen av säsongen, och så vill de inte riktigt ramla in.
Nej, men exakt. Nej, men jag känner väl ändå så här, alltså, för min del är det väldigt så här viktigt att jag känner ju att jag skapar chanser, så vet jag att pucken kommer trilla in till slut. Alltså, så är det. Det är mer så jag kollar mitt spel på. Jag kollar inte liksom alltid, jag gjorde inte mål idag. Fan. Alltså, jag kollar, hade jag många chanser? Är jag med i matchen? Och jag tycker ändå hur många matcher i Färjestad. Jag tycker ändå att jag är där och skapar chanser. Och det var bara att pucken inte ville in. Och jag kände inte att jag hade dåligt självförtroende i slutspelet. Utan ibland är det bara att det inte studsar med. Om man kollar liksom försäsongen. Jag gjorde inte ett enda mål på försäsongen. Men jag kände ändå att jag skapade chanser och liksom byggde ändå ett självförtroende på med det ändå liksom. Så det är väl, ja.
Jag förstår. Och sen när man åker ut som lag, då blir man ju också besviken då, att man, de där puckarna fick trilla in liksom.
Jo, men det är klart det är tufft. Alltså, jag var ju ändå lagets bästa målskytt, och liksom göra noll mål i slutspelet. Det är klart att det är väldigt surt liksom. Det är otroligt tungt. Framförallt veckan efter. Det är ju, ja, väldigt tråkigt. Men man lär sig väldigt mycket. Det är ju väldigt annorlunda att spela slutspel, och det är väl någonting man kommer ta med sig i resten av livet också. Liksom att man, ja, får veta hur det är nu.
Vi har ju pratat väldigt mycket om slutspel och det här med många andra spelare och haft många analyser kring det här. Men en analys som jag också håller med om, som det pratas om, är att från seriespelet, och tittar man på de här fyra kvartsfinalerna som var, så den kvartsfinal som skilde sig mest från seriespelet var just den serien i Färjestad. Det var i alla fall en fysiskt nästan brutal kamp där, och det kastade om korten en del att, och där kommer en annan nyckel då, det här med anpassning och annat in också, men det blir en omställning också på många sätt, just också att många regler som gäller i under grundserien, de slutar att gälla i slutspel i vissa sammanhang.
Jo, nej, men så var det verkligen. Jag tycker att det var ju, de tillät ju alldeles för mycket, det tycker jag faktiskt, men sen samtidigt så tycker jag vi kunde hantera det på ett bättre sätt också. Det var ju egentligen från match 1, och jag tycker vi skulle kunna anpassa oss lite bättre, det tycker jag ju. Men det var ju liksom fängelseregler ute, och ja, men så är det liksom. Nu vet man att i nästa slutspel att man var inte riktigt beredd på det, och jag önskar väl att jag kunde, ja, framförallt jag känner väl att jag skulle kunna hanterat det på ett bättre sätt, och det är någonting jag kommer ta med mig och inför framtiden.
De säger ju så här att om man tar ett ordspråk, you win or you learn. Det vill säga man förlorar aldrig. I ditt fall känns det verkligen så att det var nya erfarenheter hela vägen, och ibland så blir det inte som man önskar, men då kan man lära sig väldigt viktiga saker av det. Vidare där också på slutspelet så blev ett av dina uttalanden efter första matchen blev nästan lite ett mantra. Alla pratade om det där när du sa lite på uppstånd ska jag tänka sig att det aldrig blir så tacklat så pass mycket, men det blev någon form av kärnvapenbränsle för Färjestad på något sätt, och många har pratat om det där. Hur ser du på det idag och den snackis det faktiskt blev?
Ja, nej, jag vet inte. Man är väl ung och dum. alltså det var ingenting, alltså jag tänkte inte så jättemycket på egentligen vad jag sa, utan jag sa vad jag kände efter matchen och nu i efterhand, det var ju kanske inte det smartaste man kunde säga. Men som jag sa innan, man lär sig, och hade jag kunnat ta tillbaka det så hade jag gjort det. Men nu är det så. Och jag tror inte det är därför vi förlorade. Men det är klart att jag kanske gav dem lite extra tändvätska till att fortsätta göra det. Men ja, så är det.
Sen är ju vi i media inte sena på att lyfta fram rubriker heller.
Nej, men så är det ju. Men det är sånt. Alltså man, ja. Ja, nu vet jag det till nästa gång. Att man är mer tyst. Och framförallt i slutspelet så blir det ännu mer viktigare när man möts kanske dagen efter eller två dagar senare igen. Att man får vara lite tystare och hålla det för sig själv.
Jag tror det är mer, kanske inte vara tystare, utan mer säga rätt saker. Det är i alla fall min filosofi.
Jo, men precis.
Om man kan tjäna på det här. Nej, man upplevde ju om man hade varit Färjestad också så hade man ju naturligtvis tittat vilka spelare måste vi försöka och stänga ner, vilka ska vi ligga jäkligt tätt på, och då är det ganska uppenbart att Linus Karlsson är en av dem och Jonathan Podas är liksom en annan spelare. Man såg kanske framförallt i match 3 när vi hade podcasten med Podas också, att vi konstaterade att match 3 där så syntes det att spelarna jagade Podas. Alla som åkte efter Podas med pucken följde efter och fullföljde, och samma sak på dig också där, att det märktes att det var bad intense varje gång ni ser Linus Karlsson på fullfölj, grisa, gör så att det liksom känns varje tackling.
Jo, nej men så var det ju. Och, men jag tycker alltså, det är likadant där. Alltså, jag försökte liksom hela tiden att både så här undvika och liksom dra nytta av att de gick hårt på mig. Det gick ju kanske inte jättebra, men jag tycker ändå under, ju längre slutspelet gick, tycker jag ändå att det blev lite bättre, och jag visste att de skulle komma. Sen så blir det så här, jag kan känna någon match att man blir så här, nu kommer de komma, nu kastar jag iväg pucken. Medan kanske hålla i pucken och låta dem komma, liksom ta tacklingen. Och jag tycker att det blev bättre under slutspelets gång.
Ja. Och Färjestad vann ju också SM-guld i slutändan, så att ni lite, om man nu får titta i ett större perspektiv, Färjestad var ju betydligt bättre, man kanske, de var ju lite slow starter, en sjätte plats i grundserien, de var ju bättre än så ni fick ju ett tufft motstånd, även om ni givetvis analyserar eran insats, vad ni kunde ha gjort bättre, så var det ju, ni fick ju de som vann guld.
Ja, nej, det var väldigt skönt att se att de vann guld. Alltså väldigt skönt.
Man kan säga att du inte är på Luleå i SM-final, eller?
Det kan jag verkligen säga. Att
vi ska väl ta lite memory lane där. Ni hade ju en fantastisk drabbning där näst sista omgången när ni möttes upp i Luleå och där ni klev av som vinnare. Du och Linus Omark där hade ju också en ganska skön dust.
Ja, nej, men det är väl så det ska vara. Det blir väldigt mycket roligare att spela när det hettar till lite, och det är mycket känsligt där ute. Och det, som spelare älskar jag att spela sådana matcher. Och ja, jag tycker bara det är en rolig grej, och jag önskar att lite fler matcher kunde vara så. Men vi får hoppas att det fortsätter på den vägen mot Luleå.
Ja, det stack ut där. Han började ju håna ert bås och du gav tillbaka med samma medel där. Och så var väl på dig i någon intervju efteråt och tyckte att du hade spelat för kort tid för att kunna kyssa klubbmärket eller vad det var.
Jo, men exakt. Men det där tycker jag bara är roligt. Det är bara skratta åt och liksom och njuta av det. Vi vann matchen också, så det var oerhört skönt. Ja. Sätta dem på plats.
Vi hade ju hoppats på, nu tänker jag här från mediaperspektiv, det var ju en fantastisk serie förra säsongen, om vi backar innan du kom till Skellefteå, då var det ju ingen publik på läktaren, men det var ju en holmgång där med 7 matcher mellan AIK och Luleå, så vi hade ju hoppats på en ny serie där med fulla läktare, det hade varit magiskt.
Jo, nej, men det är väl klart att det hade väl varit drömscenariet att få möta dem i en semifinal, eller vad det hade kunnat bli, jag vet inte. Men det hade ju klart varit otroligt roliga matcher. Men nu blev det inte så.
Nej, tyvärr.
Det kanske blir en annan gång.
Annars kan man konstatera att slutspel verkar annars vara någonting du verkligen gillar, om man får titta tillbaka en säsong innan där i Karlskoga. Vi måste prata lite grann om det också. Det är också en väldigt karaktärsstark klubb. Jag är ju uppvuxen i Karlskoga, men under den tiden jag bodde där så gick allting ut för de var en division 2-klubb och de var rent usel och människor skrattade åt Karlskoga. Idag skulle jag säga att det är en av Sveriges absolut mest karaktärsstarka klubbar med en superstark kultur, och kommer man dit, ja, du kommer att bli bättre som hockeyspelare. Hur upplevde du tiden där?
Nej, men exakt som du säger. Det var verkligen en familjär känsla när man kom dit. Jag kanske kom med lite halvdant självförtroende och sådär. Men så fort jag kom dit så var det verkligen, lyfte upp mig. De trodde på mig och de visste vad jag kunde och tillät mig göra det. Och det där med karaktären, så är det är verkligen exakt som du säger. De har burit den där ett tag nu och de är väldigt duktiga på att utveckla spelare. Och jag tror deras framgång är liksom må bra, spela bra. Så är det. Mår du bra så spelar du ofta bra. I alla fall, så sådana är jag i alla fall. Och Jag tror de flesta människor är sådana.
Du hade ett galet slutspel där också, 15 poäng på 11 matcher, och där ni var på väg att göra en monstervändning mot Björklöven där, match 7 i semifinalen då. Vad minns du av det? Det är också en sån där matchserie och en sista match som sticker ut.
Jo, nej, men det var en otroligt rolig matchserie. Det var känslor, det var mycket mål och det var mycket chanser och hela den här biten. Och sen, som du säger, match 7 var ju helt galen. Jag tror vi lunde med 6-1 med mindre än 10 minuter kvar matchen och kom upp till 6-5 och missar ett öppet mål. Och sen slutade matchen 7-5 sen. Men det är ett minne man verkligen kommer ta med sig. Även att man förlorade matchen så visade det väl på en stark karaktär vi hade i det där laget. Och ja, som jag säger, det kommer man ju verkligen komma ihåg och minnas.
Du gjorde väl en 5-6 poäng i den matchen också, om jag minns rätt.
Jo, nej, det var jag gjorde mitt första och sista hattrick i Karlskoga, alltså det är klart det blir lite mer minnesvärt då.
Ja, absolut. Och sen måste vi, om vi ska avsluta då årets säsong lite grann, så du har ju fått spela i landslaget, du har gjort 8 matcher, kom ju med i bruttotruppen till VM och liksom efter slutspelet som inte blev som du ville, hur ja, men kul var det att få vara med i landslaget på den resan?
Nej, men det är väl någonting man har drömt om sedan man var liten pojk, och fått dra på sig landslagströjan och när jag fick det samtalet, det var liksom gåshud på kroppen. Det var ju otroligt roligt och en liten revansch också, liksom att man får komma ihåg att man gjorde ändå en bra säsong, även att man kanske har slutspelet i minner. Så var det väldigt skönt att man får den här chansen och det är väldigt stolt över.
Och fick prestera ganska bra där och kom ju ändå med i VM-truppen. Nu kom ju in en del NHL-spelare också, så det är tuff konkurrens. Du var ju på håret där, du var väl sist ut, eller hur det blev i slutändan?
Ja, nej, men det är ju såklart tråkigt. Det är klart man hade velat spela någon VM-match. Men sen samtidigt så fick man verkligen vara med och se och lära från de bästa. Och jag hade verkligen inte räknat med att skulle vara med i VM och innan. Det var såklart jättesurt att man åkte ut och men så här efterhand så är jag ändå ganska nöjd med säsongen i helhet.
Ja, ganska nöjd.
Ganska nöjd. Jag har 26 mål i SHL debutsäsongen. Det är ju förstklassigt. Och vi ska gå över till listan.
Listan.
För jag har nämligen satt ihop en liten lista här över rookies i svensk hockey som sticker ut. Och jag har gjort en onumrerad lista igen med 5 stycken namn här. Och på den första platsen är icke-numrerad Rasmus Dahlin, säsong 17-18. Slog nytt B-juniorrekord då med 20 poäng på 41 matcher som back. Vad minns du av Rasmus Dahlin under hans tid i Frölunda?
Ja, men det var ju en fantastisk hockeyspelare. Nu är han ju liksom en världsspelare på väg att slå igenom till de absolut bästa backarna i NHL. Men när han var i SHL, det var ju show varje match. Lite som när David Rumblad slog igenom i Skellefteå. Liksom. Det var ju kul att titta på varje match. Och han, till och med året innan han blev årets rookie, slog han ju igenom och var med och slog ut Skellefteå i en kvartsfinal också. Så att, ja, men en C-värd hockeyspelare som du fick nu kanske uppleva på nära håll. Eller hann han komma in lite för sent här i VM-truppen? Eller hur var det där?
Nej, men jag fick spela någon match med han och även se han på nära håll. Och det är ju verkligen en världsklassspelare. Man ser att han håller på att bli en stjärna där borta, eller är en stjärna där borta. Så väldigt roligt att se han. Och han är väl nästan samma spelare nu som då. Kanske lite mognare i sitt spel. Men otroligt roligt att kolla på.
Nästa position då, samma säsong. Elias Pettersson slog igenom med dunder och brak, men fick väl kanske den största utväxlingen i slutspelet, där han slog slutspelsrekord som rookie. Och sen slog han ju även målrekord som rookie, ett rekord som inte gäller ännu, som ni kanske känner till. 24 mål, och Linus gjorde ju 26 mål, men ändå med dunder och brak, och vi har också sett hur det har gått för Elias efteråt. Och ni har ju en hel del gemensamt nu efter den här säsongen också.
Jo, nej, men det är väl också en otroligt duktig spelare. Och vi tillhör ju samma klubb just nu. Och, så det ska bli kul. Jag får se han på nära håll nu förhoppningsvis. Och, vi får se lite vad som händer.
Ja, vi minns ju Adam när vi satt och bevakade Växjö mot Skellefteå den där. För vi pratade om att Skellefteå AIK kanske var som mest överlägsen 13-14, att ingen hade varit så överlägsen som lag. Men det där slutspelet där 2018 var ju Växjö egentligen på samma nivå som AIK var där i början på 10-talet. Så att, och han var ju den som ledde laget trots att han var så pass ung, så det var häftigt att se.
Säsong 15-16 så kom Axel Holmström fram i Skellefteå AIK och slog då det förra slutspelsrekordet, var bara 18 år gammal. Eller han var på gång att fylla 20 år. Han var ordinarie som 18-åring men hade också ett galet slutspel då. Också mot Växjö, men inte samma serie som vi just pratade om.
Nej, han var ju fantastisk att se där. Och det kändes som att han hade en stor karriär och skulle kunna slå igenom i NHL också. Men har väl kanske inte riktigt haft den sista nivån och kanske inte tränat om den sista procenten. Men är ju en fantastisk talang, Axel Holm, som är en väldigt trevlig person också. Och där och då var han ju på toppen av sin karriär. Det är lite konstigt att säga så, han var så pass ung, men han var grym där.
Har du någon referens till Axel Holmström?
Nej, men jag kommer väl ihåg lite från det slutspelet att han gjorde väl succé där och gjorde väldigt mycket poäng. Det är väl lite, jag har inte jättebra koll på han så, men jag vet att det var en succé i slutspelet. Det är väl det jag minns igen.
Han hade lite problem med knäskada därefter och hade lite strul, och det satt väl också lite käppar i hjulen där. När han var som bäst så fick han den där tunga knäskadan. Han kom väl tillbaka där i slutspelet när vi pratade med Rasmus Dahlin där, när Skellefteå åkte ut i kvartsfinalen, och då spelade han faktiskt med Vingeli och Sebastian Olsson i en fjärde kedja som var fantastiskt bra på det slutspelet. Så att han var het där och då.
Sen har vi nästa position. Adam Larsson kom fram som blott 16-åring. Som inte fyllda 17 år ännu så spelade han i första backpar med Pavel Skerbek och slog dåvarande B-juniorrekordet säsong 9-10 ska jag säga. Och han var ju också väldigt spektakulär, draftades som nummer 4 och var ju också en supertalang när det begav sig.
Ja, då var ju knappt Linus född när han slog igenom. Nej, men det vi har ju pratat om tidigare också. Han var ju så pass kort tid i Skellefteå så att han har gjort stort avtryck och givetvis på andra sidan Atlanten också, och är ju en riktigt bra NHL-back. Vi ser ju bara här i VM också hur bra han är. Du fick ju se han på nära håll där.
Ja, nej, men det, om man ska veta, det är kanske en av det bästa jag har sett. Alltså den pondusen och hur bra han är med, alltså i båda ändarna, jätteskicklig offensivt men kanske ännu bättre defensivt, stenhård och möta, och nej, det var otroligt roligt. Så jag hade inte riktigt den bilden av han innan, men nu när man såg han på nära håll så var det verkligen så här bara wow.
Och så har vi den sista på listan, en kille som blev årets rookie nästan när du var född, år 2021. Henrik Zetterberg, hade förmånen att se honom ganska mycket även säsongen innan. Jag bodde i Umeå på den tiden. Och Zetterberg, han var den som bar Timrå på sina axlar när Timrå klarade sig kvar 0-0-0-1. Och det är sällan man ser en 21-åring som liksom får bära hela laget och bär hela laget. Ja, det var spektakulärt.
Ja, han var grym. Och sen var han ju fantastisk i Detroit med alla framgångar där. Så att det är ju en världsspelare som har lämnat den stora scenen nu för en år tillbaka.
Vad har du för tankar kring Zetterberg?
Nej, men från just den säsongen kommer jag inte ihåg så jättemycket. Men jag har faktiskt varit i Detroit och kollat någon match på när han har spelat. Och nej, det är väl en av de största vi någonsin har haft. Så det är en otroligt duktig hockeyspelare. Ja, vad ska man säga med det? Man har väl kunnat se och lära lite från han. Liksom. Man har sett många klipp och highlights och sånt där. Så, en jätteduktig hockeyspelare.
Jag kan bara avsluta och säga, det är din lista här Adam. Men man kan lägga till Linus Karlsson här, är ju också med bland de här stora namnen faktiskt med sin säsong. Och så sen har vi då Simon Edvin från årets säsong, kommer bli en världsback, JVM-spelare också. Där har vi Frölunda och draftad Detroit. Där har vi också en framtida världsback.
Ja, precis, som rookies alltså som har stuckit ut på många sätt. Och den här listan kan göras egentligen hur lång som helst. Men det här var i alla fall lite grann som stack ut här och nu.
Ja, Linus, vi ska prata lite mer om din uppväxt. Du är från Landsbro har jag förstått, och du är född i Eksjö, men du får berätta lite grann hur det är att växa upp där. Och Landsbro, förklara lite för oss som inte riktigt vet vart det är.
Nej, men det är väl en liten by i Småland. Jag bor i kanske 1500, bor väl ungefär där. Så det är en väldigt liten by där vi har en ishall. Och det är väl egentligen det som... Ja, alla som är uppvuxna har ju liksom fått testa på att spela hockey. Och det är liksom lite på den vägen där det började. Och ja, det är väldigt mycket så här... vad ska man säga, vi hängde mycket med polare och det blev mycket så här fotboll, och det är inte jättemycket annat att göra än att vara med varandra och hitta på såna här idrotter och sånt där, och det är väl det som har fått upp min liksom vad ska man säga, vinnarskalle och allting. Det här började ganska tidigt med det.
Var det några andra sporter än ishockey du sysslar med? För vi vet ju också att Vetlanda är ju nära, och det vet vi kanske vilken sport som är störst.
Jo, men precis. Ja, men jag tror jag hade en bandyträning och sen fick det vara nog. Nej, jag tyckte inte det. Jag tyckte verkligen inte det var roligt, utan det har alltid varit egentligen hockey har varit nummer ett sen dag ett. Sen så spelade jag fotboll kanske till jag var 14-15. Sen blev det bara hockeyn. Och sen någon innebandyträning sådär, men det har alltid varit hockey, har alltid egentligen varit det jag vill hålla på med.
Ja, men lite slump där. Jag träffade din pappa två gånger på läktaren. Han brukar sitta där på ungefär vid bloggläktaren där, så brukar han, när han är på besök och så vidare. Och pratade lite grann om när du växte upp och när du spelade. Men han sa att du alltid haft liksom det här... Den här gritten och det här kämpandan har alltid funnits hos dig. Kan du förklara på vart det där kommer ifrån? Hänger det ihop det här med vinnarskallen, att du är beredd att göra allt för att vinna? Att oavsett om du gör målen eller försöker jobba igen pucken, så är det allt i alla lägen?
Ja, nej, men det är väl så egentligen i vad jag än gör, så är det att jag vill vinna. Alltså, det kan vara ett sällskapsspel och så kommer jag ju inte gå in där och liksom, nej, jag tycker det är roligt att spela, utan då är det för att vinna. Sen så har man väl med åren blivit lite bättre förlorare, det måste jag väl säga. Men när man var liten så har man väl vuxit upp med lillebror som är två år yngre. Så det har väl blivit väldigt mycket duster däremellan, och ingen av oss har... båda har liksom vägrat att förlora. Så det har varit tävling sen jag föddes egentligen. Och ja, på den vägen är det väl. Och jag älskar att vinna. Och ja, det är väl där gritten kommer från också. Att jag vill vinna varenda närkamp. Jag vill in på mål. Jag vill, alltså det är väl det därifrån det kommer, så jag säger.
Det här dåliga förlorarskapet då? Har du något så här roligt, dåligt förlorarminne?
Jo, men då en gång är det väl... Det var när vi skulle fira någon valborg hemma. Jag hade lite polare över. Och... ja, sen blev det lite... Någon fuskade och det blev lite oklart där med reglerna. Jag tyckte att det var att jag gjorde rätt och de tyckte att det var fel. Och då blev det så här, men då skiter vi det, så bara vände vi upp och ner på bordet. Och då blev det lite dålig stämning efter det. Och det har jag fått höra sen efteråt. Det är väl någonting jag ångrar lite idag kanske.
Vad var det för något ni spelade?
Jag tror det var med andra ord.
Jaha, okej. Okay. Klassiskt sällskapsspel.
Ja, exakt. Ja. Så det har man fått höra.
Ja. Jag vet en annan Skellefteå AK-spelare som har slutat för ett par år sedan. Jimmie Eriksson, han är väl ganska lik där just på det i alla fall, att han vill ju vinna i allting, och det med regler är ganska viktigt. Jag är själv också en vinnarskalle, att reglerna, ska man tävla då ska reglerna vara tydliga innan man börjar.
Jo, men så är det verkligen. Ja. Och det får man verkligen vara noga med, framförallt i ett hockeylag. Där är det ju mycket tänja på reglerna så mycket man kan, men ändå hålla sig i ramarna. Så det är viktigt att vara väldigt tydlig med reglerna där.
Ja, det är ju som nästan som du har en regelbok med reglerna och hur de fungerar. Sen finns det också en annan form av informell regelbok där det gäller liksom att förstå spelet. Och där handlar det någonstans om att vinna sig fördelar utan att du liksom förlorar på det. Och det spelet är ju väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och där har du ju allt det där. Hur får vi så att domarna dömer med oss? Hur får vi det här så disciplinnämnden inte tar upp våra anmälningar, eller att de dömer för våra anmälningar och så vidare? Vi har ju sett det där att det är nästan korruption på de här delarna, men det är också en del av spelet på något sätt.
Jo, men så kanske det är lite. Man försöker dra nytta av så mycket fördelar man kan. Men sen så finns det ju en gräns också, och man försöker hålla sig innanför ramarna. Men Så fort det är någonting som är lite, lite luddigt så får man försöka dra nytta av det. Och så, så är man väl, i alla fall jag så är väl sån som människa liksom. Mm. Det, är det någonting som är oklart då får man väl utnyttja.
Bor i Vetlanda, moderklubben, som jag förstår.
Ja,
ja precis. Stämmer. Och sen gick...
Visst har du inte missat att Norran har en nyhetspodd nu?
Precis, den heter Studio Norran och den leds av mig, Wilhelm, och dig, Tinnika.
Och den handlar om stora nyhetssnackisar från veckan som gått.
Sök på Studio Norran i din poddspelare så hörs vi.
Åkte vi via Karlskrona till Karlskoga. När kände du liksom att fasen, jag är ganska bra på hockey. Det här kan faktiskt bli liksom mitt yrke i framtiden. För det är ju inte så säkert när man är ung och spelar att det kommer bli så.
Nej, men precis. Jag är ganska... Jag har inte tagit den exakta vägen som folk brukar göra. Jag stannade hemma och spelade Division 2 tills jag var... Ja, tills jag skulle fylla 18, tror jag. Till mitt första J20 år. Så det är väl lite så här... Jag har nog alltid trott att jag kan bli väldigt bra... Men sen, och hur bra, det är ju liksom, det är jättesvårt att veta. Men jag har alltid drömt om att spela SHL, NHL och där. Och det är någonting jag alltid har jobbat för. Även när jag var i Division 2 så var jag alltid la extra timmar på isen och även utanför isen. Så det är väl någonting jag alltid har jobbat efter. Men vägen har väl varit lite längre än många andra. Mm.
Men för den skull ingen dålig väg. Man kan ju säga att du har ändå fått spela i mångt och mycket i den roll som du någonstans strävar efter. Du har inte behövt käka puck i fjärde line så mycket.
Nej, men jag har väl haft ganska mycket snack med min... Jag har en mental coach och sen så mina agenter. Det har väl alltid haft en bra dialog där och familjen också. Liksom, att jag vill ju vara den här spelaren som gör liksom, poäng och mål. Och vi har alltid sett liksom, vad kan jag... få ut mest av? Är det spela en division lägre och fortfarande få samma roll eller ska jag gå till SHL 2 tidigare och få kanske börja en fjärde och inte spela något powerplay och den här biten? Och vi har alltid sett tatt det i min takt. Så det blir här, ja. Mm. Och nu är jag där och där jag ville vara någon gång. Så än så länge jag väl gjort rätt val.
Och haft ganska kul på vägen också. Inte för att det är fel att spela in fjärde line heller, men det är klart att få spela in framskjuten roll är ju kanske lite, liksom smaka lite bättre.
Jo, men det är väl lite vad du är för spelare också. Mm. Jag vet inte, jag hade ju absolut kunnat spela en fjärde och liksom får jag den rollen så tar jag den. Mm. Men jag tror jag får ut mest av mitt spel i en högre kedja. Mm. Men ja, så...
Ja, men det är ju, har ju tidigare också varit lite grann det här en ritual lite grann, att man måste gå vissa steg. Sen har ju den där ritualen i mångt och mycket också utmanats. Alltså, om jag ska bli en spelande spelare som spelar powerplay 1 och är offensiv, är det då nödvändigt att jag tar en hel säsong i fjärde line? Och med facit i hand kan man ju konstatera att de här ritualidéerna kan ju ställa till mer skada än vad de kan liksom skapa nytta. Sen landar det naturligtvis också kanske i att när det är på tillräckligt hög nivå då kanske man inte har valmöjligheten och då tar man ju den roll man får som Kühnhackl gjorde till exempel i Pittsburgh. Ja, men fan, där skulle man kunna spela 13:e forward hela säsongen med ett sånt lag.
Jo, men så är det ju verkligen. Alltså, det är ju högre upp man kommer ju svårare är det att ta en plats. Och jag hade väl varit jättenöjd om jag hade blivit en ordinarie spelare i SHL och liksom det hade jag varit jättenöjd med, men jag kommer alltid sträva om att få spela så högt upp som möjligt. Och ja, jag har tagit den vägen på grund av, alltså, för att jag vill vara en offensiv spelare, och det är väl så, jag vill ju vara en sån spelare i NHL också. Men det är ju också ett ytterligare steg att ta en sån plats, och där kanske man får bli ännu tuffare och få en framskjuten roll.
Så måste vi ta det här med din långa klubba, för den ser ju helt galet lång ut när man tittar och ser att du spelar på isen. Ändå vet att du, när man har lagt fram det, så brukar du säga, ja, men jag har inte ens längst klubba i laget.
Nej, men jag tror jag kanske har långa armar också. Nej, men jag har ganska lång klubba, det har jag. Om man kollar min längd, och det är ju inte jättemånga som har längre än mig i laget. Det är kanske Ros eller PG som hade någon lite längre. Men jag har försökt hela tiden och det är jätte, alltså det är ju jättesvårt att, om man skulle kapa klubban eller öka med långt, så det är ju jättestor skillnad. Så jag har försökt att liksom öka lite hela tiden så man knappt känner det, och nu har det blivit ganska långt. Så, och jag känner mig, det här är ungefär lagom där jag vill ha den. Jag vill inte ha den längre, utan det här är någonting jag kan hantera.
Man får ganska bra räckvidd, kan jag tänka mig. Det är ganska av i spelet också.
Jo, men exakt. Jag ser faktiskt inga nackdelar med att ha en lång klubba. Liksom. Jag kan dra, ha pucken ganska långt ut, hitta passningar där ut borta. Och även långa förflyttningar för målvakten. Det är väl, jag ser inga nackdelar med det.
Sen är det många som tycker att det är så otroligt jobb att möta också, för att du är skicklig med den där långa klubban och peta i lägen där man normalt sett inte kommer åt att peta.
Jo, men det är nog någonting jag alltid varit bra på. Jag kanske inte alltid går in först i närkamperna, utan jag försöker kanske mer gå på ta bort klubban, ta pucken. Och jag försöker vara lurig mot oftast backen då. Ja, det har väl varit sen jag var liten egentligen. Alltså jag har inte varit jättesnabb, och jag tror jag har fått utveckla den biten att vara smart istället. Och få jaga pucken och hela den här biten. Och jag har fått tänka lite istället.
Och sen får du berätta lite grann. Du var ju i Karlskrona då och spelade, så bytte du till Karlskoga. Visst var det så mitt under säsongen? Var det en känslig övergång där och då? Får berätta lite mer om när det hände.
Jo, men jag tror Karlskrona-fansen var väl inte jättenöjda med den övergången. Jag tror att vi låg väl inte jättebra till i serien. Så det var väl lite känsligt sådär. Men det är mycket som skrivs, och journalister och folk som liksom tycker och tänker. Men de har egentligen ingen aning om varför det blev som det blev. Mm. Utan jag kände väl att jag hade en väldigt dålig... Dels connection med tränaren. De var inte tydliga med mig vad de ville. Och jag kände inte att jag fick ut någonting av mitt spel. De använde mig inte till det jag skulle vara bra på. Så det blev väl... Ja, det blev som det blev där. Och det kan jag säga att jag ångrar inte en sekund det där bytet. Utan det var egentligen när jag satte fart på karriären igen. Jag hade kanske 1,5 år där i Karlskrona där det var lite tuffare och kände att jag behöver verkligen en nytändning. Och det fick jag i Karlskoga.
Mm. Och med facit hand blev ju helt rätt för dig.
Jo, nej, men jag är nöjd med det valet.
Och för de som kanske inte är jättehockeyintresserade, de förstod knappt att du bytte, för man brukar ju blanda ihop Karlskrona och Karlskoga.
Jo, jag har fått många, det är många som undrar, liksom, är det Karlskrona eller är det Karlskoga du spelar i? Så det är lite otydligt.
Jobbigt när man har varit i båda.
Ja, exakt.
Fem tuffa. Här Linus ska du få den här, en grön och en röd skylt som du ska få hålla upp. Du kanske, jag hörde att du hade tjuvtittat, eller i alla fall lyssnade och tittade på när Oskar Nilsson var här.
Jo, det kan man ju inte missa.
Exakt. Och det funkar ju så att du kommer få fem frågor som vi då tycker lite tuffare än normalt. Och så håller man ju upp röd eller grön skylt om man kan tänka sig att svara på frågan. Och så sen svarar man om det är grön skylt, och man får då max passa på en. Mm. Och passar du på den så kommer det inte komma en ny fråga sen, utan då får du bara fyra totalt. Så att, ska vi köra igång direkt? Ska jag ta första, Adam, eller?
Du kan köra första.
Ja, Linus, fråga ett då. Vem har du haft det värsta bråket med i AIK under den här säsongen, på träning? För vi vet att det har varit en del duster.
Ja, men det där svarar jag jättegärna på.
Gärna.
Pudas och jag har ju, vi har ju råkat i luven på varandra ganska många gånger. Det är ju inte bara en gång, utan båda är ju otroliga vinnarskallar, och vi mötte varandra nästan varje träning. Så det är absolut pudding på den.
Har du någon speciell situation där som har stuckit ut då, eller?
Nej, det är många små situationer. Men det som är bra, vi släpper ju oftast direkt efter en träning, och det måste man göra. Mm. Så Ja, det, så är det.
Men det känns som att det var ganska hett i år. Det går lite, vi har ju följt Skellefteå under väldigt många år. Och lite, det är upp och ner lite vad för typ av personer och individer i år. Menar, du och Podas är ju heta. Sen har vi haft Ros. Ni har ju varit i Luven på varandra några gånger. Och sen ja, men, Hugg och Nilsson är ganska... Det känns som att det var ganska många de här extrema vinnarskallarna. Eller har jag rätt?
Ja, men det har du absolut. Nej, men det är väl så här, vi var ju nästan så här att jag och vår kedja med Jonte och Hugg och Nilsson som back och vilspelare, vi var ju nästan tillsammans varje träning och vi mötte alltid Pudas och Ros. Så det blev ju liksom att man byggde upp någonting, man kom ihåg från träningen efter, och han gjorde det, och så det blev väl lite, ja, på den vägen så har det väl också blivit så. Och jag tror att det är väl det som gör att ett lag blir bättre också. Mm. Liksom, som får man igång det här på en träning och sen tar man med det till match.
Skellefteå och Jimmy Eriksson är väl kanske den som har hållit fanan i det, att man ska tävla i alla övningar och det har funnits en kultur. Är det så, har det varit så många klubbar det var, eller extremt i Skellefteå att man liksom tävlar varje tävling, varje övning? Det är liksom, ni räknar ju nästan allting hela tiden.
Jo, nej, men i Karlskoga var det också väldigt mycket tävling på... på träningarna. Så där har jag fått med mig väldigt mycket. Sen Karlskrona var det inte så mycket, men framförallt Karlskoga. Men jag tror att man behöver några som drar igång det där. Och Pudas är ju otroligt bra på det. Och alltså, ja, det ska jag verkligen ge han. Det blir roligare att träna och man blir bättre av att få upp en hög nivå på träning. Sen så gör ju alla det på olika sätt. Jag menar, Möller och Lindström drar upp tempot och visar liksom hela tiden att ja, så här gör vi på träningarna. Medan Pudas kanske är mer den som drar igång gritten. Liksom.
Ja, exakt. Ja.
Vi går på den andra frågan och då kör vi väl en klassiker då. Nu får du chans nu ge igen. Vem i Färjestad skulle du ha fått matchstraff på?
Ja, det är grönskylt.
Nej, men det hade jag ju tagit på Rydahl. Det hade jag absolut gjort. Nej, jag hade inte gjort det, men jag, om jag får välja en så är det han. Jag tyckte att han gick över gränsen några gånger. Och på Nilsson också. Den på Nilsson tycker jag, den lite feg gjorde. Och så hade jag fått välja så hade det varit han. Men så hade jag nog inte. Jag är ingen som tar massa matchstraff och sådär, men... Det hade varit på Rydahl i så fall.
Du tar matchstraff på träningarna istället?
Ja, precis. Nej, ja, det gör jag inte heller. Jag försöker hålla inom en bra nivå.
Hade inte han också en armbåge som var millimeter från att träffa dig? Att det var han som drog?
Jo, exakt. Och det finns lite så här små grejer. Men ja, vi nöjer oss där.
Då tar vi nästa. Fråga tre. Vilket lag i SHL avskyr du mest? Det är grönskylt.
Nej, men det är ju... Ja, det är absolut Luleå. Jag tycker... Ja, men det är ju... dels, jag tycker också... Dels det här med... Det är roligt också med det här med känslorna och det som händer på matchen. Men, och sen så är det så här, det är alltid... Det är alltid mycket så här fans från deras lag som skickar till en på Insta DM och hela den här biten och...
Det är så alltså?
Ja, det får jag. Det är bara det laget jag fått från också. Och det är inte bara den här situationen som hände med tröjan och det där. Nej, utan nej. Det har varit match innan också. Och det är bara det laget. Så det är absolut Luleå. Utan tvekan.
Vad skickar de för någonting då?
Nej, men det vill vi inte gå in på. Det tycker jag
är... Men det är väl inga rena hot? Eller
nej,
hot och
inga hot så är det väl inte. Utan det är ändå på en... Jag tycker det är ganska roligt att man... Det visar känslor för ett lag och jag har inte lagt jättemycket energi vid det. Utan...
Man har gjort något avtryck i alla fall.
Ja, exakt. Så nej, men så är det. Och, nej, hade det varit hot innan då hade det varit annat. Men nu har det inte varit på den nivån. Så,
Är det folk som skickar från anonyma konton eller är det riktiga personer som skickar? Liksom?
Ja, men det är lite blandat. Det är både roligt men till en viss gräns. Så, men det är absolut Luleå.
Intressant ändå.
Absolut.
Ja, då har vi fråga nummer 4. Vad tjänar du?
Ja, det kan jag säga.
Ja.
Jag tror 40 000 hade jag den här sången.
Och då kan man väl säga så, nu vet vi ska prata mer om det här, om ett eventuellt ett NHL-äventyr som väntar, men om du ska komma tillbaka så är det väl kanske ingen stor lönepost du drar. Du har väl samma kontrakt nästa år, va, antar jag. Du har väl 2-årskontrakt.
Ja, nej, jag skriver 2-årskontrakt och ja, det har väl ungefär samma kontrakt här nästa år också. Mm. Så det, ja.
Kan snacka bang for the buck brukar man prata om. Du har verkligen levererat bang for the buck i år.
Ja, nej, men så är det väl. Det, men alltså, när man kommer från Allsvenskan så är man jätte, alltså, det, och, alltså, jag ska inte sitta här och gnälla över min lön. Alltså, jag är jättenöjd med att tjäna så mycket. Det finns ju de som har det mycket sämre. Jag får göra det jag alltid drömt om och tjäna väldigt bra på det. Mm. Sen så vet man att spelare som gör så här mycket poäng bla 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 tjänar betydligt mer. Men jag är inte där i min karriär där jag känner att jag behöver tjäna en massa pengar, utan det vill jag göra senare. Nu vill jag bara utvecklas och bli så bra jag kan.
Mm. Okej, den sista femte frågan. Den här kommer tangera lite den tredje, men du kanske inte har samma svar. Vi får väl se, och så får vi se om du vågar svara på den här, tror jag ju. Men om du fick välja av de här lagen i SHL, vilket lag skulle du helst vilja inte ha i SHL? Vilket skulle du skicka till Allsvenskan? Ja, det är grön skylt.
Det är en grön skylt på den. Det är... Jag vill ju verkligen inte skicka ner Luleå, för det är ju bland de roligaste matcherna att spela.
Ja.
Nej, men så är det ju. Ja. Det är ju samtidigt, ja, alltså, de jag ogillar mest, men jag tycker det är den roligaste matchen att spela. Ju.
Ja, det är lite grann, och vi hade ju här Podas förra veckan, och liksom många skulle gärna se Björklöven som Skellefteåspelare, se Björklöven i SHL, men oftast vill man ju se dem då i botten om man är Skellefteåspelare. Så att det är det där att man vill ju ha de här rivalerna i samma division, så att jag förstår att du kanske väl något annat lag då, eller?
Jo, nej, men det kommer jag göra, och det är väl lite på grund av att jag tycker det är tråkigt och en tråkig resa. Alltid lite folk på matcherna. Och sen är bara en tråkig hall att spela i, tycker jag. Och det är Linköping. Jag tycker det är kanske inte så många som har sagt Linköping, men jag tycker det är en väldigt tråkig bottamatch. Dels har det varit dålig där också, så det jag kör lite med det.
Ja, nej, men jag faktiskt, vi har ju varit på alla arenor i SHL och bevaka, och Linköping har ju en fin arena, och de har ju också, de hade ju där i början av 10-talet framförallt, när man var väldigt bra och var nära att vinna SM-guld, men de senaste 5 åren gapade ofta ganska tomt i arenan, så att det är en ganska inte så bra stämning att vara där, så kan jag själv uppleva som press.
De har någon form av så här låtsaskultur, alltså man vill vara en hockeystad fast man är inte riktigt fullt ut, och för att citera när man pratar med folk där nere, när det drar, ja, när det är SM-final, då är det jättebra drag, så att säga. Man, det är väl ungefär då.
Jo, nej, men så är det ju, alltså det är ju oftast roligt att spela där det är fullsatt, alltså Rögle, jätterolig bortamatch, alltid jättebra tryck. Och likadant Luleås match är jätteroliga och alltid fullsatt, bra tryck på de matcherna också. Så det är oftast, alltså, även om man spelar på bortaplan, så vill man ju ha mycket folk på läktaren och få känna stämningen. Det blir hellre utbuad när man kliver ut på isen än att det är knäpptyst.
Mm. Ja, men du är bra, Linus. Du tog ju alla 5. Var det lagom tuffa, eller?
Ja, men jag tycker det var ändå en bra nivå.
Vilket var jobbigast att svara på?
Nej, men det är nog lönen. Det brukar vara ganska tyst om, men ja. Nu har jag inte kvar den, så det är kvittar. Nu vet alla vad jag har tjänat.
Ja, exakt. I NHL är det ju öppna löner. Sen är det klart att hamnar man i AHL är det väl en betydligt lägre än NHL, men vi vet i alla fall vad du har i grunden i alla fall.
Jo.
Om vi går vidare då. Nu väntar en... ny fas i livet. Du ska åka över till Nordamerika, och Vancouver blir första destination, och det blir campen som blir avgörande. Vad har du för tankar inför att åka över dit?
Nej, alltså jag åker över för att ta en plats i NHL. Det är mitt mål, och det kommer jag verkligen försöka göra då. Sen så ja, får vi se hur det går. Det är ju väldigt tufft och ja, vi får se helt enkelt hur det går.
Har du någon känsla liksom av, liksom, för, nu kanske inte era slag är helt klart, liksom, det kan ju hända mycket här under en sommar, men om du tittar på deras slag just nu och tänk, för det antar jag att man gör, man ser väl lite grann vad de har för forwards och lite i din typ av roll, högerfattade spelare. Har du någon känsla liksom sådär, utan att man vill liksom inte bygga upp för stora förväntningar heller?
Nej, men precis. Nej, men jag... det är jättesvårt att säga. Jag vet inte riktigt hur. Nu har det jättelänge sedan jag var där. Jag har varit där en gång. Men svårt att säga hur bra prospects de har och vad de kommer att ta in under sommaren. Men jag känner väl nu att jag har en chans att ta en plats. Och det är väl... Det kommer jag verkligen göra allt för att ta den platsen. Om det så är en plats eller om det är två platser så, så är det väl det jag får kriga för. Mm.
Sen kan man också säga att det är ett jättestort steg att komma in i NHL och få en stor roll. Sen ibland är det också liksom, vi såg en sån som Nils Höglander var ju bra i SHL men kanske ändå ingen poängspel utan en liten annan typ av spelare. Men har ändå fått spela en hel del i NHL så att steget i, gör man bra på campen och visar framfötterna och liksom är, det här att man visar att man är där för att tävla så har man ju också goda chanser att ta en plats också.
Jo, men exakt. Men så är det verkligen. Alltså det är ju det jag går in med. Det är bara att försöka göra en så bra första camp och, som möjligt och sen försöka ta sig vidare därifrån. Det är ungefär som med landslaget nu. Alltså, man försökte göra varje match så bra man kunde, varje träning och sen så får man se hur länge man håller sig kvar i laget egentligen.
Du ska över redan nu i juli som jag förstår. Du får berätta lite grann hur sommaren och hösten ser ut sådär i stora drag.
Jo, men nu kommer jag åka över i juli, 8 juli. Då är det sådär en development camp. Det blir lite, men man gör lite tester och lär känna föreningen lite sådär. Så där ska jag vara, är där en vecka. Sen åker jag hem. Ja, ha en sommar hemma i Landsbro. Och sen så är tanken att jag ska komma upp hit igen och få lite isträning innan jag far över och i, vad kan det vara, början på september. Jag vet inte exakta datum sådär, men någon gång i september åker jag över och då börjar det väl camperna på riktigt där borta.
Och som jag förstått är lite osäkert exakt hur du tränar just hur mycket det blir med Skellefteå AIK som lag och hur mycket det blir på egen hand och NHL-proffsen, utan det får visa sig lite där och då.
Jo, nej, men det får vi se. Är det så att Skellefteå vill ha någon folk på träning, saknar någon, då ställer jag givetvis upp. Annars så vill jag bara försöka få så mycket is som möjligt och göra mig förberedd på det där borta.
Du ska åka över och du har en väldigt tydlig A-plan. Den stora snackisen här är naturligtvis, vad händer ifall det inte blir så som du har visionen? Har du ens haft någon tanke eller någon B-plan? Existerar det ens i nuläget?
Ja, men alltså, det finns ju många tankar, det gör det. Sen så är det ju så att jag bestämmer ju liksom inte alltid vad jag vill göra. Utan nu har jag skrivit ett kontrakt med Vancouver och de har mina rättigheter. Och jag vet inte riktigt vad deras plan är, om de vill låna ut mig till SHL eller om de vill att jag ska spela hela säsongen i AHL eller om det blir, ja, det är ju väldigt oklart det där och det är väl lite upp till vad Skellefteå och Vancouver kommer överens om också, vad de vill och vad Skellefteå har för plan, så vi får se helt enkelt.
Vi kan väl i alla fall slå fast att enligt reglementet i alla fall så är det Vancouver som äger dina rättigheter och Skellefteå har ingen möjlighet att diktera några egna villkor. Sen handlar det naturligtvis, är det ju mångt och mycket förhandlingssak, men det du också naturligtvis kommer att ha otroligt mycket att säga till om naturligtvis.
Jo, men så är det. Det så har jag fattat också, att Skellefteå har egentligen ingenting att säga till om angående att kalla hem mig eller någonting sånt där. Utan det är ju helt upp till Vancouver egentligen. Vad de tycker är bäst för mig. Om jag ska, ja, om jag inte tar plats i NHL eller ska spela AHL. Eller om de tycker att det är bättre att utvecklas i SHL. Det är lite oklart just nu. Så det får jag se vad... Det beror på lite hur det går på campen och sådär kan jag tänka mig.
Man kan i alla fall sammanfatta att ditt mål och liksom vision är att åka över, gör allt du kan, förhoppningsvis ta plats i NHL. Och tar man inte plats i NHL, är du beredd att kämpa i AHL. Men tycker Vancouver då att, liksom att det bästa planen för dig är att fortsätta SHL en säsong till, så är inte du främmande för att åka hit och spela i alla fall?
Nej, så är det ju. Alltså jag älskar att spela i Skellefteå sedan dag ett. Jag tyckte att det var hur roligt som helst och... Är det så att de vill tycka att det är bättre för min utveckling att jag är kvar här, så då är jag verkligen öppen för det. Men är det så att de tycker att det är bättre att jag stannar i AHL, så kommer jag göra det. Så är det.
Drömfemman. Ja, Linus, nu ska du få chansen att presentera din drömfemma och vi är grymt spända på vilka som är med i ditt lag. Och vi börjar väl längst bakifrån målvakt.
Ja, nej, men då kommer jag ta ett mål som jag alltid så upp till när jag var liten. Och det var mycket så att jag ska vara han när jag ska stå i mål på landhockeyn. Och det var Stefan Liv. Jag har alltid höll på HV när jag var mindre. Och det är liksom, han har alltid varit den stora där. Så han skulle ha sett det i mål.
Mm. Första backen då?
Jo, men det måste jag säga. Det får jag ta min idol då. Det är Erik Karlsson. Han kommer ha en plats där. Jag har alltid drömt om att få bli som han och ja, spela med han också. Så det var, han får ta en av de platserna.
Nästan en no-brainer där kan man säga.
Ja, nej, men det var ganska lätt val. Det var det.
Visst var det så, nu kanske jag låter, om jag har fel här, låter jag väldigt dum. Men du var draftad av San Jose. Visst var det så. Och där spelar Erik Karlsson, så klart att nu är det ju Vancouver en fantastisk klubb så där, men det är klart det fanns ju lite chans där att ni kunde hamna i samma klubb.
Jo, men så var det. Jag var väl typ ett halvår i San Jose där när han var där. Så ja, det hade ju kunnat bli så. Men nu är jag jättenöjd där nu.
Du får prata med GM i Vancouver och säga att jag har ett trade-förslag. Ja, vi får hitta en lösning.
Ja. Nej, jag är ganska nöjd med Vancouver. Det blir jättebra.
Jag menar att du skulle träda till oss Erik Karlsson. Det var så jag sa.
Ja, absolut. Ja. Det kan vi göra.
Ja. Vi går vidare. Nästa back.
Jo, men då får jag ta en jag spelat med i år. Kanske en jag har bråkat mycket med. Men absolut den bästa backen jag har spelat med. Mm. Och det är ju Jonathan Purres. Grymt bra hockeyspelare. Och gett mig några assist också. Så han får ta en plats på den i den där femman.
Ja, det är två righta backar här. Men två ganska bra righta backar du bygger ihop här i ett backpar.
Jo, nej, men det skiter vilken vinkel de har. Bara de är bra.
Det är lite taskigt kanske mot Puda. Så kanske inte blir PP back 1 där i det här backparet då.
Nej, han får nöja sig med andra backen.
Ja. Fortsätter, vi tar väl forward 1.
Ja, nej, men då kommer jag ta min lillebrorsa faktiskt. Vi spelade lite med varandra när vi var små. Jag älskar att spela med honom. Han var väldigt smart och rolig att spela med. Mm. Och vi är väldigt, väldigt tajta också. Kanske min bästa vän liksom. Så han kommer få ta en plats i min drömfemma också.
Berätta lite mer om han, hur, vad är han för typ av spelare och sådär då? Spelar han fortfarande?
Jo, han spelar. Han ska spela i Kalmar i Division 1 i år. Han är väl en ganska bra tvåvägscenter. Kanske tar lite bättre defensivt, men ganska smart och sådär. Kanske inte den som ger mest poäng, men... Ja, han är duktig.
Mm. Vad har han för ambition och förhoppningar med hockeyn för hans del?
Nej, men han vill väl bli så bra som möjligt han också. Han vill inte spela Division 1. Även att det är en bra liga så vill väl han uppåt också. Han hade ju något år där i Allsvenskan med Karlskrona och den här biten. Sen blev de nedskickade. Så han har haft några år där det har varit lite struligt sådär. Men nu hoppas jag att vi... sätter fart på karriären igen. Mm.
Hampus är väl hans namn?
Ja.
Och hur mycket yngre sa du att han var?
Han är 01, så 2 år yngre.
Ja, just precis. Center då, om man så vill, men forward nummer 2 i din formation?
Oj. Nej, men då kommer jag också ta en spelare jag spelat med i år. Och det är Jocke Lindström. Man har ju sett på tv när han... Alltså i alla år när man har kollat match att han har varit överlägsen och att man skulle få spela med han trodde man kanske inte, utan man har sett och fått lära väldigt, väldigt, väldigt mycket under den här säsongen. Så det är verkligen en spelare som jag kommer med i min drömfemma. Sen så vill jag ändå nämna de två jag har spelat med i år.
De kommer inte komma med, men du vill ändå nämna dem.
Jag vill ändå nämna att det har varit otroligt roligt att spela med dem. Och jag har väldigt, väldigt mycket att tacka dem att det gick så bra som det gjorde. Och det är någonting jag kommer komma ihåg den här säsonger med att jag spelade hela med dem. Mm. Det är jag väldigt klar för.
Sen kan man också säga att du, förutom era säsonger du och Jonsson har gjort och även Hugg, om vi tar du och Jonsson, så kom ni också bli kända lite grann, för det var ni som skickade ner Möller och Jocke till PP2. De har ju prenumererat på den där platsen nu i typ 10 år, så att det visar också på hur pass bra ni var den här säsongen.
Jo, nej, men vi fick ju bra. Vi hade väl egentligen inget jätteutpräglat första PP under säsongen till att börja med, utan vi fick verkligen kämpa för det allihopa. Sen så gjorde vi någon ändring där efter några matcher, och då fick vi väldigt fart på vårat. Mm. Och ja, då blev det väl lite att vi fick kanske lite mer is i powerplay, även att vi hade två väldigt bra.
Ja, det är väl lite så, ni kanske inte säger att något är nummer ett och nummer två, men i slutet av säsongen fick ni lite mer förtroende
i alla
fall. Men,
och liksom, ja, exakt. Så var det ju. Mm. Och ja, det är man väl jätteglad för, att man har fått spela mycket powerplay. Mm.
Tänkte Joakim Lindström där, han har varit nämnd på ganska många drömfemmer här under poddarna. Vad tycker du att du mer konkret har lärt dig och sett av honom, fått med av honom?
Nej, men alltså, det kanske inte alltid bara är så här hockeydetaljer som jag har lärt mig mycket av, men alltså så här, se hur han liksom tar hand om sin kropp, hur han alltså varje träning kör 100%, varje övning, alltså allt det här runt omkring, och ja, även hockey, alltså detaljer också liksom, hur duktig han är med att hålla pucken och hela den här biten, och man har också liksom kunnat, ja, fråga om tips och sådär också liksom, hur han tänker i vissa situationer och sådär. Så man läser väldigt, väldigt mycket, och som jag sa, inte bara hockeygrejer utan allt annat, och nu frågat liksom hur det kommer vara när man kommer över, och gett tips på hur man ska göra när man kommer bort dit, och så det är jättemycket nytta av han.
Mm. Vi har en gubbe kvar innan din formation är fylld. Vem får den sista platsen?
Jag tror nu vill du sätta dig själv här egentligen, för att du ville spela med brorsan
och
Jocke.
Ja, jag hade ju tänkt att sätta mig själv här så jag får spela med de här spelarna. Ja. Men och det hade jag tänkt ut den andra. Jag hade tänkt att sätta mig där.
Du får sätta dig själv.
Får jag det?
Ja, ja,
ja, men då sätter jag mig själv i min drömfemma. Ja. Jag tar gärna högerkanten där. Ja, då får jag spela med dem. Mm. Absolut.
Är det lite så att jag är ju kommer från innebandy och spelar mycket innebandy, och det vill ju oftast rightarna vara på vänster sida, leftarna på höger sida, men i hockeyn är det lite annorlunda. Man vill hälsa klubban utåt i alla fall, inte i ett powerplay, då kanske man vill stå på andra sidan, men är det lite så att man trivs bättre på högerkanten om man är rightare?
Alltså jag tror att det är väldigt individuellt faktiskt. Jag var vänsterforward hela tiden i BIK. Mm. Jag spelade med Björklund, han ville vara på högen, och då hade jag inte så mycket att säga till om. Så, men det finns ju så här mycket fördelar och nackdelar med att spela på höger och vänster. Mm. Det är lite lättare i försvarszon kan jag tycka att du var på vänsterkanten. Mm. Och du kan skjuta direktskott på vänsterkanten. Men du kanske kan, liksom, när du får pucken, och lättare slå passningar med forehand när du har den på högerkanten. Så det är väldigt mycket fördelar och nackdelar med på båda sidorna egentligen. Så det...
Sen rör man sig över hela isen, kommer jag komma ihåg. Man
jo,
är fast
exakt.
Frusen,
och sen så är det väl lite också så här, ja, vem du spelar med och den här biten. Och sen tror jag också att spelar du på en... Det viktigaste för mig var nog att jag fick spela högerforward hela tiden. Mm. Så att man slapp att så här byta från höger till vänster och den biten. Utan att man, ja, man har en plats där tränar du och där blir du bättre. Mm. Så ja.
Ja, vi börjar närma oss slutet. Jag tänkte om du får... Mest troligt spelar du inte i Skellefteå nästa säsong. Vad tror du lite kort om laget och sådär? För nu har du Per Lindholm kommit tillbaka, Andreas Winge. Liksom. Vad tror du om Skellefteå som lag?
Nej, jag tror att de kommer få ett jättebra lag. Jag vet att de får allt ihop det. Även att spela eller lämnar, så vet jag att det kommer bli bra. Det är en jättebra bra stomme att stå på, och jag tycker det ser jättebra ut. Jag tror att de kommer vara med och konkurrera där uppe. Det hoppas jag verkligen. Jag undrar dem allt gott.
Vem tror du vinner poängligan i Skellefteå nästa år och målligan?
Oj, jag tror att Jonte kommer vinna poängligan. Och målligan...
Jonte, nej. Jonathan Jonsson då?
Ja, Jonte, det blir Jonathan Jonsson. Mm. Och sen så ger jag målligan till Huggen då.
Han får brunka in där en 20-tal mål.
Han gjorde 18-19 i år. Så Jag tror att han har några fler i sig.
Ja, men med det så säger vi tack så mycket Linus Karlsson, kul att du var här.
Tack så jättemycket för att du fick komma hit.
Ja, tack för att du var här och stort lycka till i sommar. Ha en bra semester, men lycka till på campen och så sen får vi hoppas att det går hela vägen till NHL här under hösten.
Tack så jättemycket.
Du har lyssnat på Islossning, en podd från Norran. Ansvarig utgivare, Helena Strömbro Ershag.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.